Då säger vi hej och välkomna till Agilpodden avsnitt 127.
Exakt.
Idag ska vi prata om produktutveckling med AI och generativ AI.
Precis. Innan vi börjar med det ska vi tacka CRISP för att ni är med oss och gör den här podden möjlig. Gå in på crisp.se och hitta ett fantastiskt kursutbud och hitta också möjlighet att få hjälp med agil transformation eller liknande saker. Ja, idag har vi gäst med oss. Välkommen Nils. Vem är du?
Jag är...
Du har ju varit med förut förresten. Vad pratade vi om den gången?
Då pratade vi om kanske agila feature-dokument tror vi pratade om.
Typ så,
någonting sånt.
Det kan vara nya lyssnare så kör lite.
Ja, då är jag grundare till Deliber. Nu med Deliber AI, för vi har gått all in på det här med AI. Min bakgrund är ingenjör och redan då, för typ 20 år sedan, gick jag första kursen i AI. Och då var det inte mycket. Sen har jag hållit öronen på rälsen hela vägen igenom i 20 år och varit besviken kontinuerligt i ungefär 20 år. Och sen så, och emellan det så var jag strategikonsult på McKinsey och satt en massa år i styrelsen på Storytel. Och sen har jag jobbat massor med Deliber, som är ett verktyg för produktchefer. Skrev en bok för produktchefer om det här, det var det vi pratade om sist tror jag. Och sen dess då så har vi, efter att den här GPT-3, ChatGPT-boomen kom och GPT-4 sen dess, gått all in på det här. Så vi har bakat in det i vår produkt, men jag blev ännu mer insugen i det då. Så sen dess har jag bara tänkt på AI egentligen sen november förra året. Och det enda jag pratat med folk är det. Så nu så har jag haft massa olika talks på olika ställen och coachat en massa företag och allt det där.
Jag lyssnade på en, det var väl den Erik lyssnade på den först och så fick jag en länk och sådär. Det var ju så roligt då, för att det framgick verkligen att du hade kommit på det här, eller förstått storheten i det här för 20 år sedan och sen bara gått runt och väntat och varit besviken. Nu äntligen så har det hänt.
Ja.
Det tyckte jag var så roligt.
Ja, det är kul.
En annan sak som du har gjort som jag faktiskt uppskattar också vet jag, för den har jag sett fluktuera runt mitt jobb. Det är en bild med vilka typer av produktböcker man ska läsa.
Just det.
Beroende på vad man söker.
Oj, ja.
Ja, men det är typ lite flowchart-aktigt liksom. Jag har ju nördat ner på produktutveckling senaste 3 åren åt och läst de flesta av de här böckerna.
Ja.
För jag tycker det är roligt. Så den kan vi också tipsa om. Den hittar man kanske på er hemsida eller om man bara googlar runt.
Ja, men jag tror att den ligger någonstans på vår blogg i alla fall. På Best Books for Product Managers och sånt där.
Just det. Om inte annat så kan vi lägga den på vår Instagram också.
Ja, kul.
Okej, ska vi hoppa in lite på generativ AI då? Vad är, alltså de flesta har ju såklart kanske hört om ChatGPT och testat det. Men vad är generativ AI och hur fungerar det lite bakom under the hood?
Ja, men exakt. Man kan fundera på vad är för mig är det lite grann så här, vad är grejen med ChatGPT? Det kom ju då i... Den släpptes i november, men redan i början på förra året släpptes den här GPT-3 som var modellen bakom. Men ingen fattade ju det då, förrän ChatGPT kom. Och det som är det generativa är att istället för att tolka saker och göra förutspåelser som den flesta de här machine learning-algoritmerna har jobbat med har gjort, så spottar den här ut nytt innehåll. Och det den gör, de här GPT står för Generative Pre-trained Transformer. Så de har tagit en väldigt, väldigt stor mängd data och så har man tränat ett sånt här neuralt nätverk som är tränat på att givet en viss mängd ord säga vad är nästa ord i det här då? Och så spottar den ut bara nästa ord och nästa ord och nästa ord, och det som är det generativa, att den genererar innehåll. Och det här breddas, så det är inte bara text utan det kan vara vad som helst. Och det som gör att det blir en sån stor våg och revolution, det är att de kanske kallas för stora språkmodeller, de här large language models. Men de ger ju inte bara nästa ord, utan de kan göra nästan vad som helst nu för tiden. Och det är två saker som är underliggande som gör att det bara exploderat. Det ena är att när man skalar de här, och det var det som så märker man att allt eftersom man gör dem större och större och större, så uppstår helt nya egenskaper. Det som man kallar emergens. Och det var det de på OpenAI upptäckte när de gjorde sin lilla modell först, som bara skulle se nästa ord och nästa ord. Och då skalade de den. Och då upptäckte de, nu fattar den grammatik.
Just det.
Och då skruvar klirade sig, för vi fattar inte hur det här funkar. Hur kom den på det? Och då sa vi kör. Och sen så skalade de så hårt de bara kunde. Större och större och större. Och Nu är de så stora så att det är inte offentligt hur mycket GPT-4 kostade att träna. Men på frågan kostar det 100 miljoner dollar så sa Sam Altman, det är mer än det. Mm. Så vet att bara liksom, bara processorkraften för att träna den här modellen i mer än 100 miljoner dollar. Som har verkligen skalat den. Och då uppstår ju helt fantastiska egenskaper. Den kan ju se samband och artikulera i jätteavancerade texter. Och den kan massa saker. Och den kan ljuga och luras. Och den kan, både bra och dåliga saker liksom.
Skämt,
otroligt bra på skämt och dikt. Och den kan skriva om saker mellan språk. Och den kan säga, hur skulle det här låta om jag var så här? Och skriva en text och sen så kan den skriva om den på det sättet man vill. Och den är helt fantastisk.
Du hade det här exemplet med Hemingway, va? Det är som om man vill ha något lite mer kortfattat och krispigt. Så kan man säga att man vill ha det i som om Hemingway hade skrivit.
Ja, exakt, den tycker jag funkar väldigt bra. Den är bra, exakt. Ja, det var lite grann så vad generativ AI. Så bara skör iväg.
För nu har de ju sagt också just OpenAI att de inte ska fortsätta med den här och bara trycka på ännu mer, utan nu är nästa innovation behöver vara något annat, något smartare på något sätt, som jag förstått det. De kommer inte fortsätta skala den här modellen, som jag förstått det.
Ja, de säger det i alla fall.
Ja.
Exakt. Den är ju väldigt, och de som analyserar de här modellerna nu, jag kommer inte ihåg, men det är liksom, kanske, jag tror det är drygt 100 miljarder parametrar i den här modellen nu. Eller det kanske var GPT-3. Fyran är väl lite okänt exakt hur stor den är. Men de säger att när man tittar på sådana här modeller inuti så är det mest bara nollor.
Mm.
Och så finns det några kluster och här fanns det lite data. Och sen är det liksom väldigt tom, det är väldigt ineffektivt. Så det är säkert så att det går att göra en otroligt mycket kraftfull med samma storlek.
Just det.
Jag tror att det är det han menar. För samtidigt så säger de ju att nu är datan slut. Men nu kan ju de här modellerna skapa data.
Mm.
Så med syntetisk data så har man ju egentligen oändlig tillgång på data.
Mm.
Så då, för man måste matcha storleken på parametrarna med storleken på tillgång till data. Men eftersom man kan skapa syntetisk data så kan man göra väldigt, väldigt stora modeller. Mm. Så egentligen borde det gå att göra ännu större och få effekt på det.
Jag antar det, men det är också en fråga antar jag om... Det tar ju lite compute power allt det här liksom, så det kräver
ja. Exakt.
Så det är också ett problem i tillgång på det så att säga, om man ska prioritera och använda det här för det och så vidare.
Jag har en nyfikenhetsfråga. Vad är det man behöver, alltså om någon annan vill göra samma grej liksom?
Ja.
Är det mest att man måste ha mer än 100 miljoner dollar för att få tillgång till beräkningskraften, eller har de gjort massa hemliga smarta saker som inte går att komma på liksom?
Nej men det finns väl tre olika delar då. Det ena är att det är en del av hemligheten är ju vilken data är det som de utgår ifrån.
Uh-huh.
Och där finns det ju några så här kända open source samlingar. Det finns någon som heter The Pile tror jag, som är en massa information från internet, och så finns det varianter av den här. Och så hur man väljer vilken data man ska basera den på blir en viktig sak.
Uh-huh.
Och det blir också kombination av när det kommer ändå mer syntetisk data. Så där kan man väl kalibrera en del, och sen så finns det en sak som är då själva den tekniska approachen för hur man bygger och hur man tränar modellen.
Ja.
Och sen är det själva att man måste ha en massa datorkraft.
Ja.
Och alla de tre sakerna måste man ju ha för att göra en så bra modell. Men det som är spännande är att de här open source-modellerna som kommer nu är ju nästan lika bra på en hel del saker.
Ja.
Så att det går ju ganska fort, och de är roliga för de är tränade på output från GPT-4.
Mm. Ja, just det.
Så då började det med att en av Facebooks modeller läckte.
Uh-huh.
Och sen började folk träna den vidare på output från GPT-4.
Uh-huh.
Och då blev den jättebra. Då blev nästan lika bra. Den blev lika bra som Googles förra modell.
Uh-huh.
Nästan lika bra som GPT-4 själv. Då. Så man vet inte riktigt exakt hur det är. Uh-huh. Men open source är en stark häst i racet i alla fall också.
Uh-huh. Mm, för sen blir det väl så att de scrapar ju också nätet, typ Reddit och så vidare, för att,
ja,
som för träningsdata. Så det är också en viss skill antar att kunna välja ut vilken träningsdata ska vi ha. Och om man scrapar hemsidor, alltså att man inte bara tar allt och inget och så vidare. Man vill ha en sanningshalt och så vidare.
Ja.
Vad är generativ AI inte bra på det?
Det finns ju massa saker. När jag gick igen det här början, det är spännande för det har ändrats väldigt mycket mellan november och mars. Då var det väldigt begränsat i hur mycket man kunde stoppa in. Det var så här 3000 ord på GPT-3, man fick inte ha mer, då måste man vara väldigt begränsad. Sen kom ju GPT-4 som var 25 000 ord, och sen nu så har Claude släppt 100 000 tokens, som är kanske 75 000 ord, som är som en hel bok. Så det är en begränsning som förut var väldigt tight, men nu håller på att släppa. Sen en annan begränsning som var förut var att språkmodellerna var begränsade till text. Text in, text ut. Men det är också öppnat upp nu. Så nu de här språkmodellerna kan ju säga vad som helst som språk. Så du kan ta, GPT-4 kan ta bilder in. Och framtida modeller kommer kunna både ta vilka modell, vad som helst som både input och output. Så det är inte en begränsning. Så vad är begränsningen då?
Och förlåt, vad som helst är då bilder,
ljud,
musik, video. Eller till och med någon som har gjort med DNA. Det finns en tanke på att man ska kunna använda. Och förstå då, genom att träna den på massa DNA-strängar så kan den förstå de underliggande strukturerna i DNA då kanske. Det är ju en teori hittills, men det är en möjlighet med de här modellerna. Men det som den är dålig på, det är sånt som kräver flera stegstänk. Eftersom den kan ju bara förutspå nästa och nästa och nästa. Så kan det till exempel vara otroligt svårt i sig själv för att säga vad kommer sista ordet vara i det du säger nu? Eller hur många svara på en bra sätt med exakt 23 ord? Och sådana saker. Det är väldigt svårt, för den kan bara tänka ett ord framåt hela tiden. Så då snubblar den på sig själv sånt. Men även där är det någonting som man nu löser genom att ha flera sådana modeller som pratar med varandra. Så titta då. Då kan den första modellen säga du gjorde den här för lång. Det skulle vara 23 ord, men det blev 37 ord. Gör det lite kortare. Och då så gör den det, och så blir det kortare. Och så matchar den in det, och så blir det rätt. Så då kan du ju bolla fram och tillbaka. Men modellen själv har väldigt svårigheter med det. En annan sak som är svårt för är avancerad matematik. Lite grann kan man säga att den är lite grann som en mänsklig hjärna. Det som människor är bra på, det är den ganska bra på. Och det som människor har svårt att göra i huvudet, det är det också ganska svårt för. Men där har ju nu kommit plugins, så den är otroligt bra på att prata med API-er. Så till exempel så finns det en integration med Wolfram Alpha, som är det här beräkningsspråket mot dem. Och då om den upptäcker att det här vet inte jag hur man gör, då frågar den Wolfram Alpha och så får den svar där istället. Så den har några sådana begränsningar. En annan sak som är viktig begränsning är att den ljuger hejvilt.
Det var ju
väldigt stökigt med GPT-3 gör ju otroligt mycket. GPT-4 är mycket bättre, men det ljuger fortfarande. Den är otroligt självsäker och försöker köra liksom. Och det kan man uppskatta, men det kan bli
Jag har ju fått den, och vad var det jag skulle göra då? Jag skulle ha tagit något gammalt klipp med John Cleese. Har jag berättat det här i podden?
Nej, det berättade för mig.
Och då sa han, precis som du säger, och så sa han väldigt självsäkert, det är det här klippet du letar efter liksom. Och så kollade jag lite då, så sa jag, nej det är det inte, liksom, finns inte där. Och så lade jag till lite fler detaljer då. Och då var det ju lite så här, ursäkta. Nu förstår jag vad du menar. Och sen kom det. Och jag har inte hunnit kolla igenom, det var ett långt klipp den gången nu, så jag har inte kollat om det stämmer, att det finns med där, det jag letar efter. Jag kan rapportera i ett annat avsnitt kanske. Och vad vi skrattade åt var också, du frågade ju om vad är Agilpodden?
Både vem gör Agilpodden och vad handlar den om?
Jag tror du frågade vad är det, och så kom det grundarna heter, och så var det helt andra.
Ja, men typ Magnus Karlsson och Jens Nilsson. Alltså helt torr. Inga gäster eller någonting, utan bara helt random.
den tekniska termen för det här är hallucinationer. Det är roligt tycker jag.
Och var det 3:an eller 4:an? Ja, det kanske inte du. Vi kan testa igen.
Ja, nej, det här var ju ett tag sedan.
Ja, det var kanske 3:an. Just det. Jag måste ju bara få fråga också apropå begränsningar. Är den en bra schackdator?
Jag har sett schackspel faktiskt med Googles senaste och GPT-4:s senaste spel mot varandra. Det är jättedumma val. Jättedumma.
Alltså en dålig schackspel.
Ja, än så länge. Men det finns nog egentligen ingenting som säger att den måste vara det om man fortsätter att skala och träna på det. Men det är en sån sak som är lite svårt att bara genom att säga så att det är. Men ja, nu dålig, men skulle kunna bli bra tror jag.
Ska vi glida över på produktutveckling då kanske, eller?
Ja, eller om vi ska ta det här med large language models också. Är det. Vill du nämna något kring det? Jo, det kanske vi gjorde, men...
Ja, det är väl en paraplyterm för hela den här grejen. För hela generativa AI, att det är de stora språkmodellerna. Man tränar jättemycket och sen så förutspår de vad nästa ord ska vara. Och så uppstår alla de här sakerna som vi pratar om som generativa AI. Men att språk, det kan vara vad som helst.
Just det, egentligen är det ju någon form av mönster, alltså fortsättningsmönster igen. Alltså
exakt.
Fortsätta på serier av olika
sorter
egentligen.
Verkligen.
Vad det nu kan må vara då. Liksom. Ja. Hur ger man den in, för då kan man ju inte använda chatt GPT-4 om man vill slänga in bilder, eller måste man gå och programmera och ha något API åt något?
De har inte öppnat upp det ännu. Nej. De har bara sagt att den kan ta bilder som input, men det är inte öppet för API-en.
Då hoppar vi in på produktutveckling.
Ja. Vad är det för... Du får närmare ämnet hur du vill, men liksom, vad är det för bra med det här då om man vill bedriva produktutveckling?
Ja. Men jättemycket bra. För det som händer i med hela revolutionen är att massa saker som människor förut var tvungna att anstränga sig för att göra. Till exempel analysera vad någonting är för någonting. Skriva någon text eller komma fram till hur man ska planera eller göra olika saker. Är någonting som en AI klarar nu med de här modellerna. En modell som jag har tänkt en del i är det här med övergången från oljemålning till foto. Förut var det otroligt krävande att hålla på att måla en målning. Och nu kan man bara säga så här, foto, klart. Nu är det så massa saker som är så. Det är egentligen samma utveckling fast för intelligens. Om man använder de här modellerna rätt så är det ungefär det. Så vi kommer ha, det blir svårt att abstrahera vad intelligens här nu då. Men massa olika saker som man i produkten skulle behöva använda intelligens för. Kan man nu strunta och använda intelligens för utan bara ta hjälp av. Så om du har en produkt där dina användare måste analysera vad någonting är för någonting, då kan du använda en sån här generativ AI för det. Om du vill att användaren ska skriva någonting, då kan du låta generativ AI göra så att de bara får det på en gång. Och om du vill att användaren ska ta reda på någonting eller söka efter någonting, då är det ofta bättre att göra det med den här generativ AI än att göra det med vanlig sök. En bieffekt av den här språkmodellen som förstår så mycket, det är att den bygger upp enorma sådana matriser som betyder saker för den, men som är svåra för människor att förstå. Men det gör att man kan ta, i till exempel GPT-3 så finns det ett en del av API som heter embeddings. Och då kan man ta en textstycke upp till 6000 ord och så kastar man in den i det här. Och då får man tillbaka en position i ett rum som en vektor 1500 egenvektorer. Så det blir en punkt i rummet och det är då modellens förståelse av betydelsen av den här texten. Och det som är speciellt med det är att då kan man testa olika betydelser av olika texter och då kan man ju söka efter någonting. Var det någon användare som var inte användarintervjuer? Var det någon användare som hade problem med att logga in? Och sen så tittar man det mot alla användarintervjuer. Och då vet den liksom att om jag hade problem att logga in, det betyder, men det kanske inte sa det. Jag kom inte in i appen. Betyder då samma sak? Och då fattar den det. Och sen så plockar den ut det och då får man de svaren. Så,
förlåt, fattar jag rätt då? Då ligger de punkterna ganska nära varandra.
Exakt. Ja, så då gör man bara linjär algebra mellan dem. Och så får man fram, det här var nära. De här var ungefär nära. Och så kan man skicka en ny prompt och fråga. De här sakerna, de här intervjuerna verkar vara nära. Är någon av dem som kan stämma svar på din fråga? Och så får man säga, ja, det stämmer bara så här.
Då får du graph databaser.
Ja.
Helt enkelt.
Helt enkelt.
Helt enkelt.
Ja, men exakt. Så det, en sak till som de kan göra då. Jag kör på här nu med kvaliteter, sen bara vi. Det är det här att eftersom sådana här språkmodeller är så bra på att förstå och förstå språk och prata i språk, så kan de också förstå API-er. Så om du har en produkt som har några olika API-er och du vill att användaren ska kunna interagera med dem, då kan du göra en egen version av som en ChatGPT för dig själv då, för din produkt, där du säger så här, här är de API-erna som finns. Och sen så använder den, du kan komma på själv hur bäst ska göra det här, och då kan användaren säga, jag skulle vilja göra det här och det här, och då kan språkmodellen själv komma på, om du vill göra det här, då ska jag göra anropet på det här sättet. Ett sånt tidigt test som folk gjorde, det var att folk har ju så här hembelysningssystem som då ofta har en API. Och då kan man ge det API till GPT-4 i ChatGPT och säga, så här ser mitt API ut. Vad ska jag göra för anrop för att få mysbelysning? Och då förstår den det och gör liksom rätt anrop för mysbelysning. Så det gör att om du hade ett så här heminrednings- eller hembelysningssystem, då skulle du kunna bara öppna upp den med, mot din chat-GPT, och så kan du säga så här, mysbelysning. Jag vill ha en känsla av disco och så bara olika färger. Alltså den kan liksom fatta det. Och det gäller för alla appar. Så då kan du ju på något sätt öppna upp för användaren att mycket smidigare interagera med din app. Och den kan också göra det i flera steg då ju. Och den sista grejen som är på gång nu, det är att man kan göra så agenter. Så att om du ber den att göra någonting i flera steg, då finns det någonting som kom som ett experiment som heter AutoGPT. Det var någon som gjorde att, som hade en sån GPT som pratade med en annan. Så om man då vill göra lite mer automatiserade grejer, då kan man ge uppgift till någon sån här motor att göra, få någonting att hända. Och då kan den testa det fram och tillbaka flera gånger tills den tycker att den lyckas. Alltså det öppnar ju upp, ni fattar, för enorm sån automatisering och hjälp av en AI som verkligen hjälper en.
Och för här blir det intressant också, för många av dem som lyssnar på den här podden är ju såklart systemutvecklare.
Exakt.
Och det är ju frågan då, vad blir deras roll i framtid, så att säga. För jag läste en ganska lång post av Henrik Nyberg som var väldigt intressant. Det kan jag rekommendera, man får googla lite på, kommer AI ersätta utvecklare ungefär, Henrik Nyberg. Och slutsatsen är ju att ja, i princip så är det så. I alla fall för att skriva kod. För att generera själva koden liksom. Det kommer inte människor att behöva sitta och göra. Men
det var den texten som hade där, steg 1, steg 2.
Ja, exakt.
Precis. Och steg 4 var ju ingen utvecklare behövs alls. Ja. Men det var ju mer spekulativt.
Jo, absolut. Men det är ändå stor sannolikhet. Ja, men om du tittar på det här, för jag menar, vad gör en utvecklare vanligtvis om man ska integrera med ett system? Jo, då får man sitta och läsa API-dokumentationen liksom. Okej, vad finns det för något i de här olika API-erna och hur ska jag skriva mitt anrop för att få ut den datan jag behöver liksom? Det är ju det man gör liksom. Det är precis det man gör, och sen så får man ju sitta då och kolla på okej, nu ska jag bli den här klassen metoden och så anropar vi och får in den här datan och så vidare. Men jag menar, om man bara kan ställa en sån fråga istället, och då blir det ju mer optimalt också mest troligen, istället för att alla utvecklare själva ska sitta och skriva tester och speciellt just det som det har jag testat med ChatGPT redan. Alltså skriva miniräknare till och skriva testerna till liksom.
Ja.
Och den gör ju det väldigt bra till.
Ja.
Och idag läggs det otroligt mycket tid på att titta och skriva testklasser till allting och enhetstester och så vidare hos utvecklare, som egentligen inte skapar så mycket kundvärde förutom stabilitet.
Ja, nej, men det är sånt. Nu är inte det min huvudexpertis, men jag kastar mig tillbaka i programmeringen när vi skulle integrera, när vi skulle lägga till GPT-funktionaliteten till Dribbber, så då programmerade jag ganska mycket. Och då kom jag tillbaka till en kodbas som jag inte känner till så mycket, för det var flera år sedan jag kodade sen sist. Och det är otroligt kraftfullt, den här Copilot som man kan använda för att få färdiggenererad kod. Men också, så fort det är något nytt API, hur ska jag göra det här? Bara fråga och få göra så här, fråga svaret. Eller felsökning. Den här koden, jag är ganska säker på att det finns ett fel här. Felkod, det buggerkoden jag får är den här. Vad tror du att jag ska göra för att lösa det här? Ja, du ändrar den här så biten så det blir så här istället. Så provar man det, så funkar det ofta. Alltså, det är flera saker som gör att man som liksom, kanske inte exakt nybörjare, men i alla fall ganska rosslig, väldigt mycket snabbare kommer vi i matchen igen. Alltså det är fantastiskt även för utvecklare i jobbet. Men det är en del av det. Det nästan mer intressanta jobbet är då, så man blir mycket mer produktiv som utvecklare. Men sen också, så här, vad ska man ens göra? För flera situationer där folk ger sig på och försöker lösa avancerade algoritmlösningar, är det ju smartare antagligen att bara låta en AI lösa. Jag har två exempel som jag vet på det här. Jag har en kompis som har en startup som gör att man kan ta en Excel-fil och stoppa in en Excel-fil, och sen så kastar man upp det som om man får en webbapp. Då får man markera så här, det här är input och det här är output. Till exempel om det är ett företag som har en avancerad prismodell, så kan det ju vara väldigt smidigt att bara, här är vår prismodell, slipp hålla på och programmera det. Men det svåra då är, hur ska vi veta vad som är input och output? Och det var liksom på programmeringsnivå jättesvårt att lösa. Så då var ju frågan att göra en användargränssnitt där folk ska markera rött och grönt i Excel. Och så är folk fel på det. Men han lyckades representera. Men man hade ju kunnat liksom tänka att lösa den programmeringsutmaningen. Att förstå och parsa en Excel-modell. Liksom. Men då gjorde han bara så att han lyckades representera Excel-modellen som en textfil. Och sen så frågade han. Sen sa han, så här funkar det. GPT-4, vad är det som är input och vad är det som är output? Och då kunde den, med en kombination av då vad det står för text i cellerna bredvid och hur liksom länkade i beräkningarna såg ut, gissa jättebra på vad som var input och output. Det är ett sätt att man då kan komma ifrån ett komplicerat programmeringsprojekt genom bara ett enkelt API-anrop istället. Och samma sak för, det finns flera liknande case, men det är ju väldigt häftigt att man då man har med sig det när man stöter på ett väldigt svårt programmeringsproblem. Mm. Så kan det vara så att det är ganska lätt att lösa det med bara ett anrop till en till GPT-4 eller något liknande.
Precis, och precis som om vi går tillbaka till produktutveckling också. Jag har ju använt det här när vi ska skriva liksom produktstrategi för säg den här produkten kommande året liksom.
Ja.
Och då har vi vissa grejer så här, som kanske vissa keywords som man vill ha med. Liksom för det man tänker att det här är någonting som det kanske rimmar med vår kultur eller världen eller någonting som vi har satt upp för det här. Eller principer för produkten och så. För det övningen vi gjorde gick ut på att alla skulle skriva i ledningsgruppen en produktstrategi och sen skulle vi titta på det och så skulle vi försöka mercha ihop det liksom, till en gemensam på något sätt. Och så skulle vi liksom open sourca den med alla då. Och det som var den stora styrkan är så här, för mig att skriva en produktstrategi från ett tomt blad är nästan helt omöjligt. Då börjar jag ju googla vad är Nikes produktstrategi eller så här, vad är app, du vet så. Men här nu då så kan jag ju bara inputta de här liksom. Tänk att du är en senior product director liksom. De här orden ska med, det här är i princip lite kulturvärden, det här gör produkten. Ge mig en produktstrategi på så här många tecken liksom, ungefär som ett år framåt. Och det som kom ut var ju liksom inte bara så här: okej, okay, bra, det här tar vi. Men att börja från det liksom, den nivån istället för att börja från, det är där den stora revolutionen finns liksom. För sen så kan jag lägga min touch på det, radera det som inte make sense och utveckla det som make sense liksom. Och så har man någonting att utgå ifrån. Och det här blir ju helt plötsligt från att bli ganska tråkigt projekt, blir det här superkul för mig.
Vi gjorde en strategi på det viset. Vi hade väl typ gjort det mesta content. Och sen sa vi så här, om du är ett typ så här stort automotive-företag, bla bla, någonting. Och vill ha en strategi, vad ska det stå då liksom? Och vissa saker fattade var ju bara dumt i det här fallet. Och
just det.
Men den fattade ju fel kanske på, vad heter det, om det var stödjande IT eller om det var alltså produkt-IT liksom. Så där. Men det kunde man ju själv bara fixa till då på slutet på 30 sekunder eller något sånt där. Alltså det funkade ju hur bra som helst att få det verkligen krispigt och snyggt och allting sånt där. Nej, jag håller med. Jag tänkte på någonting. Produktutveckla mig. Jo, det var det. Alltså ni, om man tar till exempel ditt företag då.
Ja.
Då har ni ett konto på OpenAI där ni liksom använder ChatGPT-4.
Ja, det kan man säga.
Ja. Och används det i realtid av er produkt?
Ja.
Det gör det.
Ja, exakt.
Har ni också en egen språkmodell som, alltså internt, som körs på era egna? Så, nej.
Nej, exakt.
Nej,
just nu har vi ingen egen. Vi har ju alla på företaget ChatGPT som vi jobbar själva liksom. Och sen har vi interagerat med deras API mot GPT-4.
Alltså inte chatt.
Det är liksom GPT-modellen som vi. Och då gör vi API-anrop däremot. Så då säger vi, skickar vi systemprompt och prompt och så sätter vi parametrar och så får vi tillbaka ett svar. Och det vi har gjort då ovanpå att användaren skriver in, till exempel, nu vill ha ett nytt, som vi pratade om sist, feature-dokument. Då säger användaren bara, om jag vill ha en ny feature för att man ska kunna bara säga att jag vill blinka till höger i bilen och så ska den blinka till höger. Och så ska funka så här och så här, säger man. Och då tar vi den och så stoppar vi in den i en mycket större prompt där vi har förberett. Tänk på att fundera på riskerna på det här sättet och tänk på lite use case. Och vi fyller på med en jättemassiv prompt som gör att det här blir, nu ska du få ett bra feature-dokument tillbaka. Och skickar iväg och sen kommer det tillbaka och sen gör vi om det då, det vi får tillbaka, så att det blir ett dokument som passar in i appen och så vidare. Och så stoppar vi tillbaka och då får man liksom ett färdigskrivet feature-dokument som man kan titta på och som är bättre på vissa sätt, tyvärr nog, än vad en dålig produktchef skulle göra. Men såklart bara ett startskott att fundera vidare på.
Men det finns liksom inget deliberdata som, alltså mer än det ni skickar med hela tiden, men det är ingen modell som tränas upp specifikt för er, så att säga.
Nej, inte så. Inte än.
Det är nog lite för komplicerat, tror jag. Du måste vara ganska stor. Jag tror ganska få företag som har egna modeller ju än.
Ja,
det måste komma.
Eller det är till och med så här att GPT-3, då var det en bra idé. Då fanns det fine tuning och man gjorde det. Men det som har ändrats där i hur man ger råd till folk att göra, det är att det är bättre att då ge lite annan kontext och sen justera den.
Okay.
För det blir så pass bra med GPT-4. Så det funkar liksom. Om du testar lite grann och får till en riktigt bra prompt så funkar det bättre än att ha GPT-3 och fine-tunar.
Mm.
Och sen såklart om vi har jättemånga use cases här om och om igen och GPT-4 öppnar upp för fine-tuning, då klart vi kan fine-tuna.
För jag tänker att det kommer ju kanske vara så att ni vill ha in med specifik träningsdata som ni inte vill släppa fritt så att säga.
Exakt.
Och då skulle det kunna vara fördelaktigt att inte, för den vill ni kanske inte släppa bara upp till hela världen.
Nej, och så är det med redan med GPT-3 finns det. Så man kan göra fine-tuning och då får man en egen modell. Exakt. Hos OpenAI som de lovar då kontraktuellt att inte dela vidare.
Nej.
Eller de delar inte vidare några av våra andra upp. Lovar ju de att inte använda i sina modeller.
Nej. För att ni är betalande kunder.
För att vi är betalande kunder. Mm. Så det är egentligen, så kan man lita på OpenAI, det är samma sak kan man lita på
Google
eller i vilka liksom cloud-plattformar man ens har. Liksom.
Kan man lita på Delibre.
Kan man ens lita på oss? Exakt.
Liksom. Men hur blir det för just på, om vi tar och hoppar över i det här med AI-genererad art, alltså konst, alltså med bilder och sånt.
Ja.
Då är det ju liksom det här problemet att de flesta modellerna, typ Midjourney och så vidare, de har ju liksom träningsdata som de inte har liksom licens på.
Exakt.
Medan typ Adobe Firefly har nu släppt, och de har ju en modell som de har tränat på bilder som de har licens på. Så om du betalar dem så kan du använda det för att göra reklam och så vidare.
Just det.
Men hur blir det med textbaserat? För träningsdatan är ju liksom offentlig information så att säga.
Ja.
Och nu producerar ju vissa företag det, ni också.
Ja.
Och säljer det på något sätt i en tjänst liksom. Hur ser det ut med så här upphovsrätt?
Ja. Det är inte avklarat.
Nej, det är odefinierat än
så. Det är odefinierat än så länge.
Jag förstår det.
Och det är väl en diskussion som måste få löpa igenom liksom demokratiska ramverket och lagstiftning och hela.
Ja, för det blir ju, jag tror i den här bildexemplet så var det ju någon som förstod att sin bild som den hade tagit någon gång har varit med och tränat vissa modeller.
Ja, det var ett extremfall. Det var så här Getty Images stod det på liksom shortset på en gubbe som var genererad av typ Midjourney tror jag.
Ja.
Och då var det så här, det här kan inte ni, det är ju uppenbart att det är tränat på våran bild här.
Ja. Exakt, och då blir det så här, okej, då kan vi stämma er.
Ja.
Alltså, och ni har genererat 10 000 bilder med din, alltså sådär.
Ja.
Och det har använts i kommersiellt syfte. Och det blir ju snabbt komplicerat det där.
Ja.
Och det där har ju inte riktigt fixats än. Liksom,
nej. Hur det ska funka. Men det är också väldigt svårt att veta hur man tar fram en bild.
Ja, men visst.
Text går ju inte, text är ju bara texten. Det går inte alls att veta. Bilder, nästan omöjligt också.
Ja, visst, absolut. För det kan också bli en, om man trendspanar lite då och tänker så här liksom, okej, vad kommer bli värdefullt i framtiden? Då känns det så här att liksom, idag så är ju liksom open source och dela med sig information det naturliga, eller hur? För det är liksom så, det har revolutionerat om man kan hjälpa andra och så vidare. Men jag tror ju delvis att det kommer bli att företagen kommer behöva sluta sig mer och mer. Att inte ha grejer i open source, att inte dela med sig av saker, att inte låta sin data bli träningsdata för stora modeller. För att det kan skapa då liksom en, att då kan man istället träna sin egen modell med sin egen data. Och på så sätt skapa sig konkurrensfördelar liksom mot andra företag.
Just det, för en anledning är att folk har kört open source, det var ju för att man har tänkt så här, ingen kommer fatta det här ändå.
Mm.
Det är ju inte sant längre. Nu kan vem som helst bara skicka en AI på Android open source. Hur funkar det här? Hur skulle jag kunna göra det här istället om jag vill ha det här? Det gick ju knappt i praktiken förut, men nej, det är mycket lättare.
Ja, visst. Ja, men absolut. Så jag kan tänka mig att det kan bli så.
Det var så många tankar i mitt huvud här, så jag tänker att det går att lista. Men bara för att kolla att jag fattar rätt här. Det Libus mervärde i hela det här är egentligen att ni förstår produktchefernas situation. Och ni förstår AI-tekniken så ni liksom kan göra det här tillägget.
Det är och att det är integrerat i en produkt också.
Ja,
men det är en intressant fråga. Hur kan man då differentiera sig i en värld när det här plötsligt kommer?
Man skulle ju kunna köpa ett konto på GPT-4 så att säga.
Ja.
Ja,
ja exakt. Nej,
Och då blir mervärdet att man förstår någonting mer, där man, just där man då förstår hur man ska lägga in, alltså hur man ska göra prompt engineering då egentligen för det här specifika ändamålet, och förstås att man har ett bra frontend och har kunskaper och vad det nu är för någonting.
Ja, exakt. Det är en kombination av att man har djupare förståelse för användarens, i det här fallet produktchefernas arbetsflöde, så att man kan hjälpa dem och ge rätt prompter hela tiden.
Mm.
Nästa sak är ju att jobba i ett användargränssnitt, så du slipper hålla på att copy-pasta fram och tillbaka till det verktyget och ChatGPT liksom. Och nästa grej är att om du jobbar med data på ett strukturerat sätt, då har du tillgång till att kunna fråga, och hur gör jag med den här saken härnäst, istället för att behöva pasta in all kontext hela tiden. Mm. Du är liksom riggad med rätt kontext hela tiden du ska gå vidare. Mm. Så det finns några olika sådana saker som jag tror att är även applicerbart på andra produkter. Mm. Hur man kan differentiera sig och bli bättre i ChatGPT.
Precis.
Borde ni inte använda ChatGPT för att hjälpa till att göra prompten bättre?
Absolut.
Ja. För jag vet att jag experimenterar med det där just för att göra, vi skulle generera bilder för en viss produkt liksom. Och då gjorde vi just att vi tog liksom metadata kring objektet vi skulle göra en bild till och skickade in, men det blev ganska kast så här. Men sen tog vi metadata och skickade till ChatGPT och bad den göra en prompt engineering på metadata.
Ja.
Och sen gjorde vi en bild och det blev ju en drastisk förbättring.
Ja.
Så jag tänker, det borde också kunna gå att vi kan ta användarens input ihop med er kontext och sen skicka in ChatGPT och be den göra en bättre prompt av det.
Ja.
Liksom på något sätt, för sen
helt så.
Ja.
Ja, coolt. En annan teknisk fråga, för att om man tänker sig ett svårt, jag pratade om schack förut, men om man tar sådana andra svåra problem, typ exempel självkörande fordon eller farkoster.
Ja.
Skulle man kunna använda chatt, eller alltså en språk AI, en språkgenererande AI för att skapa det datorprogrammet då kanske som blir styrsystem för en självkörande farkost?
Jag tror absolut att den här, alla de sakerna som vi pratade om förut med produktivitetsökningar för programmerare och utvecklare, det är applicerbart i alla teknikutvecklingssystem. Men sen tror jag också att vi pratade inte om det för användningsområden för generativ AI, så är robotar ett jätteanvändningsområde som jag tror ligger och kokar och som kommer komma på på posten. Det är roligt. Jag är runt och pratar på olika ställen. Jag pratar med LO och då funderar jag på hur kommer det här stå? För de påverkas ju inte så mycket av det här. Det är mest white collar workers liksom, som påverkas av det här. Men det som håller på att hända nu är att ni känner till de här Boston Dynamics som kan göra fantastiska robotar.
Otroligt häftiga YouTube.
Men de är väldigt tunga att programmera. Nu ska du programmera en sån robot och göra någonting. Då måste du sitta och koda allting liksom. Men sen finns det ett experiment på Google som är att Google, de har ju sin den här Palm-modellen. Och det finns en som heter Palm-E som är Palm Embodied.
Mm.
Som är liksom den modellen i en kropp. Och då så kan den då, med en ganska rudimentär kropp då, men då kan den, då får de ha något sånt här prototypvideo som ligger uppe som är så här, man spiller sin kolaflaska. Och då säger man så här, kan du hjälpa mig, jag spiller min kolaflaska. Och då så har de en språkmodell som tolkar, jaha, du vill ha hjälp med det här, planerar, kommer fram till att den ska hämta en så här svamp och skura rent. Ta kolaflaskan och lägga den i papperskorgen efter att titta runt sig så du tar kring.
Mm.
Så det språkmodellerna kan göra är att de kan processa input till det här med API-kontakten. Att de borde göra det här, det här, det här. Och de här sakerna du minner ut i en tredje sak som är Tesla.
Mm.
För Elon Musk, han har liksom bettat på att det här kommer lösa sig. Så de håller på med sin, just nu heter den Optimus, den här roboten.
Tesla-robot
heter den ett tag, den heter den Tesla Optimus det sista. Där de ska 2027 så ska de massproducera robotar.
Mm.
Som ska vara billigare än en bil och som har massa sensorer, humanoida med rörliga fingrar.
Uh-huh.
Och då bettar de på att när vi kommer till 2027 och då börjar massproducera det här, då kommer programvaran att man kan prata med och säga, kan du skura upp det här? Och då går de dit och gör det sånt. Så att jag tror att där språkmodellerna kommer hjälpa till med den typen av robotteknik, eller liksom robotik som du egentligen är inne på, är ju kombinationen mellan att ställa frågor och interagera med den och sen översätta det till faktiska så allt det här med att fundera ut och planera, vad ska du göra här näst, hur ska du göra det här, vad är nästa steg, hur ska du uttrycka det i kod då, den biten kommer att kunna bli mycket lättare.
Men jag tänker även på själva, eller även, okej, men det tror du inte. Alltså jag tänker på, om du tar själva produkten, en vanlig Tesla, en bil då, så att säga. Om man ska göra den självkörande och man behöver hjälp att tolka alla de här signalerna och alltihopa liksom. Nej, där tror du inte att det är lika överlägset. Det kanske är mer som schackspelet i och för sig också.
Ja, jag vet, det kan vara så. Men just självkörande bilar verkar ha kommit ganska långt nu på massa andra tekniker. Det finns självkörande, bilar utanför i trafiken i San Francisco som dock bara kör 40 km i timmen eller vad det är. Men ändå, de har kommit så pass långt nu. Nej, men det kan säkert vara så att språkmodeller kan översätta synintryck till trafikagerande. Det kan mycket väl vara. Jag har inte sett det ännu, men det skulle väl gå.
Men de här robotarna är ju otroligt coolt alltså. Alltså de här Tesla-bot och...
Ja, det är ju mindboggling.
Ja, det är det verkligen. För det innebär ju egentligen att man... Alltså, tänk dig sätta sådana och för programmera till exempel. Eller göra fysiska saker som att bygga saker eller... vad som helst. Diska, städa, ta hand om... Ja, det är otroligt bra.
Skulle det kunna vara som att värsta industriroboten, bara det att man kan sätta den på precis vad
som helst
med noll omställnings
egentligen. Ja, de har som slogan att de har gjort den för att motverka arbetskraftsbrist i hem och industri.
Frågar jag för mycket nu? Eller?
Jag
har nästa en konstnärlig fråga då istället. Om man tänker sig då att det är apropå det här som liksom med bilder och musik och sånt där. Liksom, tror du att jag så här om liksom 2 år så kommer jag tycka att Beethovens 5:e symfoni bara är skit liksom, för att det finns så klassisk musik som är så, eller oklassisk musik eller kallar vad du vill, men som är helt beyond det liksom, som är AI-genererad?
Alltså jag vet inte, det kommer säkert finnas klassisk musik som är helt beyond Beethoven, men jag tror att det här att det kommer ifrån en människa kommer att uppvärderas.
Ja, jo,
så
det är okej.
Det är lite grann som att du kan se en superavancerad bild som är gjord, genererad av en dator. Så vet du att den är genererad av en dator. Och så jämför det med någon som har målat. Så tycker du målningen är coolare på vissa sätt.
Ja, det kan jag tycka.
Det kommer finnas kvar, tror jag.
Jo, det kommer du förstås göra. Men du håller med om att det skulle kunna vara som att alltså man tänker sig att man... Alltså man jämför Beethovens 5:a med någon stenåldersmänniska som står och klonkar på en trästam, så skulle det kunna vara så att jag om några år tycker att skillnaden är lika stor upp till något AI-genererat verk liksom.
Ja, och då tror jag en annan liknelse är ju att jämföra Beethoven med Avicii. Så Avicii använder otroligt mycket teknik i sin musikgenerering. Så då tror jag nästa steg då kommer vara liksom att om vi spolar fram 10 år, Avicii om 10 år, det skulle vara en person som var otroligt musikaliskt och tekniskt begåvad och som lyckas använda AI för att skapa fantastiska musikstycken som också spelar an bas väldigt bra.
Men det intressanta här är ju också att det här kan ju skala till en helt annan nivå. Så jag menar om du tittar på Coldplay till exempel eller Ed Sheeran, de släpper ju 12 låtar och så gillar du inte de 12, då är bad luck liksom. Men jag menar, här skulle man ju kunna ha att Ed Sheeran kan göra 1 miljard låtar och en för varje person liksom. Så du bara skickar in exakt vad du gillar, vad du gillar till historiskt och sen så blir det en låt en helt personell sätt för dig. Det kan till och med handla om ditt liv eller dina barn och så vidare. Och det är klart, där finns det ju någon... revolution liksom i hur det har fungerat historiskt.
Jag vill bara tillägga då, om jag ska halvsvara på min egen fråga, i tjejen, när jag hörde dig säga det, att jag gillar ju både Avicii och Beethoven, och det är på lite olika sätt, så det kan hända att det är det som kommer att vara svaret i och för sig.
De har gjort en låt med Weeknd och Drake. Jag vet inte om ni hörde den.
Som hoppixade.
Exakt. Alltså den var helt precis. Det var en fake låt och det var typ 40 sekunder som släpptes. Där Drake rappar verserna och sen kommer Weeknd in och sjunger i frängen. Jag satt ju verkligen och diggade med liksom. Ja, den försvann ganska fort.
Men, bara för att kolla då. Eller ska vi bara förlåt? Ska vi säga med tekniskt?
Vadå?
Får man prata samhällsutveckling nu eller?
Ja.
Vill vi säga det är tekniskt. Nej, men är det, har du någon uppfattning om det själva, den här som alla funderar på hela tiden, så kan den bli ond och kan de alltså kan det ta över utplåna mänskligheten och de här frågorna?
Jag är ödmjuk. Så jag tänker att det kan vara så att det är jättefarligt och det kan vara så att det inte är farligt alls. Det finns ju personer som är väldigt insatta som säger båda sakerna. Och jag tänker att om det är så Så länge man inte kan avfärda risken att det blir, Skynet-scenariot liksom, så är det väl värt att vara ganska försiktig, tänker jag. Så därför tycker jag att det vore bra. Men till exempel, det finns ju massa risker med det, men det, den största, läskigaste risken är ju den här risken att det blir en AI som faktiskt kommer fram till att människor inte behövs längre, som tar över liksom. Eller flera AI.
Eller tvärtom, att vi blir ett hot till och med.
Eller liksom, den tycker att vi, jag behöver inte er, oj ni är ett hot mot mig, nu måste ni försvinna liksom. På olika sätt ju. Det tänker jag är, det är den värsta risken. Och då tänker jag att det sättet att göra det är att man inte får släppa för kraftfulla modeller om man inte kan visa att man har förstått hur de funkar och de är säkra. Mm. Det är ju en bit bort liksom. Så då tror jag att den bästa jag har det att dels göra någonting liknande som IAEA. Jag vet inte, Hans Blix jobbade för länge sedan med det kommer det här atomorganet liksom. Att säga så här, man får inte göra jättestora AI-modeller som man inte har en aning om hur de funkar längre. De får inte vara större än GPT-4, det var uppropet som kom med Max Tegmark.
Det
tror jag är jättebra. Ja, jag tror att det praktiska sättet att få det att hända genom ett sånt organ, och då tror jag absolut att man får med Ryssland och Kina på det också. Det handlar ju om tillit, man måste få det att funka liksom. Det är den ena grejen som man skulle behöva göra, och den andra grejen man skulle behöva göra är att satsa mer på forskning för att försöka förstå hur de modellerna funkar.
Mm.
För det måste ju gå, om man förstår hur de funkar, om man vet att de blir säkra då med olika test, så kan man ju köra på.
Mm.
Just det. Och min sista fundering på av de här samhällsfrågorna, eller jag vet inte, det kanske kommer fler, men det är det här med jobben då igen, hur det kommer förändra, och hela världsekonomin och sånt där, om du funderar på det. För det är ju sant då att om man plötsligt behöver... Ja, men säg att man plötsligt här inom ett år bara behöver en tiondel så mycket systemutvecklare till exempel. För att göra samma mängd outcome till exempel.
Ja.
Då skulle man ju kunna ta 10 gånger mer outcome. Eller samma mängd då så blir 90% arbetslösa. Eller vad som helst däremellan liksom.
Ja.
Har du funderat på det?
Ja, mycket.
Ja.
Nej, men det är roligt. I nationalekonomi finns ju ett begrepp som heter elasticitet.
Ja.
Som är det, hur förändras efterfrågan när priset ändras?
Mm.
Och det som händer om man blir mycket mer effektiv i realiteten är att priset sjunker.
Mm.
Och då är frågan, antingen så är det så att man bara behöver precis lika mycket ändå, det är helt oelastiskt, eller så är det väldigt elastiskt. Jag tror till exempel att programmerare är ganska elastiskt, det vill säga om vi får tillgång till mycket mer programmerare, då är det mycket mer programmering som vi skulle ha gjort.
Mm.
En annan sak som jag tror är elastisk är psykologer, det kommer vi vilja ha mycket mer psykologtjänster när de blir mycket mer effektiva.
Mm.
Läkare också ju.
Mm.
Sen till exempel sommarhus, det kommer ju bli otroligt mycket snabbare att göra ett bra sommarhus. Vi kanske inte kommer behöva bygga 10 gånger så mycket sommarhus. Så då antingen kommer vi vilja ha sommarhusritningarna väldigt mycket bättre. Eller så kommer många av de personer som ritar sommarhus idag behöva tänka till på att göra något annat. Eller hitta på något sätt. För det kommer vara så. I vissa fall så kommer man inte behöva så mycket mer. Och i vissa fall kommer man vilja ha mer.
Men det är väl precis så det. Jag menar, det har ju skett stora saker historiskt också.
Ja.
Och det är sällan det slutar med att 50% av mänskligheten sitter arbetslösa.
Inte efter en liten stund, nej. Men just när det smäller till så går det ju så ibland, liksom.
Mm. Ja. Mm. Ja, men jag tror det är ganska stort. Jag är ödmjuk igen för hur det kommer slå. Men min känsla är att antagligen så kommer det bli ganska en spike arbetslöshet, jag vill förvänta sig.
Ja, du tror det,
ja. Okay,
och sen kommer det justera om sig.
Kanske.
Okay.
Kanske. Det beror på hur fort modellerna blir bättre. Det kan vara så att de fortsätter bli bättre och bättre och bättre.
Mm.
Ja, det är precis. Om man antar att för att det är precis, och det är som är läskigt också, men om man antar att man som input att man kan använda modellerna för ny input till modellerna så att säga.
Ja.
Då borde de ju kunna bli exponentiellt bättre så länge det finns datakraft och skapa dem egentligen.
Ja.
Och då borde då skulle man kunna antingen skulle man kunna tänka sig att man mättar behovet av utveckling, men man skulle också kunna tänka sig att man bara tar lite nya höjder och allt.
Men jag ser på utveckling som egentligen är det ju bara en förmåga att kunna ett språk. Alltså precis som att liksom att en dator skulle vara Spanien och jag kan spanska och du måste liksom ha grejer från Spanien.
Mm.
Och då måste du prata med mig på svenska och så får jag prata med spanska med spanjorerna och sen kan jag leverera tillbaka
lite
liksom.
Är
det, det är lite samma, det är lite så programmering är på ett sätt.
Mm. Att vi tar delvis,
ja, precis, så vi får ta liksom. Och det problemet är nu, eller det som både problemet och möjligheten är, det är att nu kan du prata direkt med Spanien istället. Du behöver inte mig längre.
Nej.
Och sitta och översätta liksom. Utan du kan på en gång prata, de lär sig svenska eller du lär dig spanska på något sätt. Och det är det som gör liksom att alla kommer kunna programmera oändligt.
Både Google har ju sagt upp 10 000 utvecklare i vågen av det här. Så de tror ju uppenbarligen att utvecklarna inte kommer behövas lika mycket. Att det kommer finnas en sån effekt.
För det är ju samtidigt också, det är ju inte bara, alltså många utvecklare har ju också någon form av, vad ska man säga, de förstår ju hur maskiner funkar rent allmänt och hur, alltså såna här, hur komplexa system fungerar och hur man ska bete sig när man har många informationskällor och massa sånt där, ditten och datten liksom. Och allt det försvinner, ja det kan det göra på sikt, men det försvinner inte i ett
nass. Nej, men det gör det inte.
Nej, jag håller med. Jag tror Spanien-analogin är, den, det är en bra analogi, men den bär ju inte hela vägen. För då måste du, så här, är du en vinimportör, då måste du också veta hur liksom, olika kvaliteter på jord och liksom, vad regnelser, så många meteorologier. Du måste kunna ganska mycket grejer, för du måste ju, det är inte bara skriva kod, du måste också veta vad effekterna blir på hela systemet. Och liksom performance, och vad är buggar, massa, det är massa grejer som inte är helt gratis. Nej, men, absolut.
Jag hörde två saker jag hörde i en annan podd nu då. Och det är en sak idag, vi kan rekommendera den. Den första saken är ju att Snapchat har ju släppt en generativ AI till alla användare gratis. Så att alla som använder Snapchat har högst upp i sin vänlista med My AI, tror jag den heter.
Man kan döpa om den.
Ja, såklart kan. Ja. Men där finns den och där kan du då bara gå in och ställa frågor. Och sen då, det som är, man tänker då är att generation Z, 83% av dem har Snapchat. Så vi har ju en hel generation nu som mer eller mindre växer upp med det här i sin ficka varje dag. Alltså barn använder redan det här liksom, full skala liksom.
Min dotter frågade om vädret, tror jag, i morse liksom, till exempel, istället för att använda någon vanlig
SMO väder. Liksom. Liksom. Ja, precis. Ja, och jag har ju sett också barn som använder det liksom för skolarbete, fråga om, ja, och så vidare. Så det är ju liksom en spännande tanke ändå. Vad kommer det ha för impact på 5-10 års sikt liksom? Vad tror du om det?
Omedelbart så tror jag att alla skolor måste sluta med inlärningsuppgifter.
Ja, det tror jag med.
Det är kört. Det måste man bara sluta med. Sen så tror jag att, vad heter det, man kommer också kunna levla upp inlärningen enormt. Jag tror att det som händer nu är ju att enkla jobb kan ju den här göra väldigt bra. Den vet ju massa kunskap och den kan ju sammanfatta massa saker och göra såna enkla skolarbeten. Så det som blir intressant är ju kanske om man pratar historia så skulle man behöva resonera kontrafaktiskt. Så vad skulle ha hänt om Gustav Vasa kunnat åka med motorcykel när han skulle kasta ut dansken för om några veckor, 500 år sedan liksom. Liksom, hur skulle det funka? Då skulle man behöva resonera kring det. Då kan man säkert få lite hjälp, men då måste man göra det sådär. Och liksom att man verkligen skapar mer förståelse och tänka tvärs och kunna tänka. Det tror jag kommer göra att folk kommer få mycket bättre utbildning. Det är en sån sak. Sen kommer man får personlig utbildning. En sak som redan går idag är att man kan ta massa kapitel från en bok, klistra in i ChatGPT och säga förhör mig på det här. You are my tutor. Förhör mig på det här. Så får man massa frågor och så hjälper den till en. Så alla, det kommer ju vara världens fantastisk utveckling i lärandet om man tar till sig tekniken på rätt sätt. Så jag tror egentligen att det kommer vara väldigt bra på mellanlång sikt. Men det är också svårt att utvärdera. Man måste komma på nya sätt att veta. Alltså, jag tror muntor kommer komma tillbaka. Till exempel.
Just det.
De dog ju. men det tror jag kommer komma tillbaka. Ja. Kanske en AI-munta. Att man får gå in och sätta sig utan hjälpmedel. Ja. Och chatta med en AI som förhör en.
Ja.
Kanske. Nej, eller, ni vet inte. Man måste bara tänka om på hur man utvärderar. Men överlag så kommer det vara världens fantastiska utveckling. Otroligt.
Jag får ett tillägg till det du sa om att inlärningsuppgifter inte är bra. Att de är ju bra om man vill testa folks prompt engineering.
Det är det du bedöms på.
Ja, det är i princip kommer ju bedömas mer. Det kommer ju vara en viktig faktor.
Absolut.
Nej, herregud, jag fejkade hela min. Det gick ju göra redan när man, alltså när jag pluggade för 20 år sedan.
Jo.
Jag har inte skrivit en inlärningsuppgift i hela mitt liv. Så det var väl på tiden. Och precis det andra han nämnde också i den här podden, det var hissoperatörerna i New York. Du har hört det kanske, just att de blev ju redundanta. på ett, ganska fort för helt plötsligt kom, för folk var otrygga först och de ville ha en hissoperatör liksom. Och det finns extremt många hissar i New York då, så jag kommer inte ihåg hur många 20 eller 100 000 det var som jobbade som hissoperatörer. Men sen då så gjorde de lite UI med knappar och det löste lite grönt och så vidare, så folk blev trygga att gå in och trycka själv bara. Och på våning 7 och så åkte den upp till våning 7 och släppte av det liksom. Så de blev ju så här, okej, okay, alla får sparken i princip på
men
så. Sen tog det ganska många år innan sista försvann så där. Men då var det ju massa strejk och liksom, du vet, de blev ju ja, de tyckte ju att det var för jäkligt då och så där. Och det är klart såna typer av grejer kan ju lätt komma nu.
Ja. Mm. Skulle det kunna göra.
Ja, det är väl att misstänka då.
Ja. Det tror jag verkligen.
Vilket yrke tror ni är först ut?
Kundtjänst.
Ja.
Kundtjänst är riktigt, riktigt stökigt.
Mm. Ja.
Yeah. För den är väldigt bra på att göra exakt det. För det är en kundtjänst. Det finns där någon, en vidareutvecklad teknik som heter LangChain som många använder nu. Som är att man kan ta massa dokument, lobba in dem i det här rummet. Och sen så har man en fråga och så testar den och så hämtar den ut. Och sen så tar den flera svaren som ligger närmast och sen så tar den frågan. Och så formulerar den ett svar då som motsvarar frågan plus de här närmaste svaren som finns i databasen och ger ett svar. Mm. Och det är ju väldigt likt vad många kundtjänstarbetare gör. De kan ju mycket, men så går de och tittar. Vänta, var i våra hjälpcenter-dokumentation finns det svaret på den här frågan? Mm. Här. Ja, vänta, det vet jag. Ja, då är det så här det gäller. Så läs om det, förstår det och så svarar de på ett bra, artigt och trevligt och bra sätt. Det är inte ett jätteenkelt jobb, men det är ett jobb som just den här dagen är väldigt bra på.
Mm. Ja, spännande.
Kanske jag borde ha fattat det från allt vi har sagt. Men kan man alltså ta i all sitt företagsdokumentation och så träna in det på GPT-4 på sitt eget, alltså på företagets eget, vad heter det, aria där. Och sen blir inte det tillgängligt för någon annan, men man kan ha det för till exempel kundtjänst.
Ungefär så.
Ja, det går ju. Mm. Ja, det var väl egentligen det snarlikt erat användningscase kanske faktiskt när jag tänker efter det.
Ja, ja. Men ändå nyansskillnad att man inte tränar ändå, utan man bara dokumenterar det på det sättet.
Mm.
Men det är, jag vet inte, okay. Vi går in exakt
på det där. Okay. Ja, men den kan i alla fall leta i
hela. Exakt, den kan leta väldigt bra bland annat dokumentation då.
Och äntligen får vi bra intern dokumentation på företagen också.
Äntligen!
Fy fan alltså, en här Confluence och all skit som finns alltså. Det är helt hopplöst. Alla företag har också strategin att all information på en plats. Men vi har 6 system och lite Google Drives och skit. Lycka till och hitta det du söker.
Ja.
Okej, okay, vi kanske ska runda där. Ja, det är en timning. Vill det någonting mer du vill nämna? Eller puffa för?
Ja, en puff då. Som också rimmar bra med CRISP.
Just det,
exakt, jag har en kurs tillsammans med Resa på CRISP. Som är ju, nu har vi inte pratat jättemycket om prompt engineering, men det är ju en sån här spår som kommer upp och blir väldigt viktigt, hur man ställer de här frågorna. Så både, kursen handlar då för produktmanager som EO och så liknande. Hur kan man dels jobba med de här chatt-GPT-teknikerna och dels de här teknikerna som vi pratar om, vad som möjliggörs. Mm. Hur kan man göra en produkt som integrerar de teknikerna? Så tar vi båda de här två så bygger vi upp en kurs. Man får träna på det. Så det är, tror jag att många skulle ha mycket nytta av.
Anmälan öppen? Eller?
Ja, visst. Anmälan öppen.
Ja.
Det finns en kurs lokalt här i Stockholm och en kurs som är remote. Vi fyller på.
Bra. In på crisp.se då.
Verkligen.
Och anmäla det.
Vad mer är vi på för?
Nej, nu är jag nöjd. Tack så mycket för möjligheten.
Då tackar vi dig för att du kom hit.
Ja, tack för att du kom.
Om man vill connecta med dig på något sätt, du finns på LinkedIn.
Ja, LinkedIn. LinkedIn är bäst.
Mm.
Och det gäller ju oss också.
Nils Janser då, helt enkelt.
Ja.
Exakt. Och vill man Agilpodden någonting så kan man skriva på agilpodden@gmail.com eller följa oss på Instagram och även skriva på Instagram. Där heter Agilpodden.
Exakt. Okej, bra. Då tackar vi för oss.
Exakt, tack till alla som lyssnar. Hej.
Hej.